eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Ja, vi fick se någonting alldeles speciellt i söndags i Svensk Travderby. Efter en öppning i 0-7-fart avslutade han under 1-10 sista 500 för att komma hem på 1-12,8. Robert Bergan gjorde igen. Årets vinnare heter precis som du förutspått länge, David. Hail Mary. Shit, vilken prestation.
Ja, det var en bra prestation.
Du låter inte helt exalterad.
Nej, men så här. Jag lite grann så här, är folk förvånade? Lite så känner jag. Att den här hästen styrka. Nej, men så här. Är någonting man kände att han var bra på, så var det just att kunna öppna från start och hålla den farten länge. Där var jag liksom inte orolig, utan jag är väl mer orolig kanske när han faller bakifrån och man har hela ristot där och så vidare. Han vann väldigt enkelt. Och det som är så roligt med den hästen är att han har ju liksom alla växlar odragna. Det är vanlig vagn. Det är skor fram, tror jag det är, va? Man brukar gå fram, ja. Och det är tunga vikter på hovarna och det är det ena med det andra. Och han känns väldigt snyggt matchad av Robert Berg under året för att få honom på topp just den här söndagen. En av våra bästa derbyvinnare de sista 20 åren. Och han har en grym framtid till mötes, för att han har en väldigt ovanlig kombo. Han är stark och snabb.
Mm. Det låter som att du har landat in i att det var en prestation som du, ja, men någonstans kanske hade förväntat dig.
Nej, men alltså jag var inte säker på att han skulle vinna. Jag såg komplikationer i uppgiften med att Usain Tull hade spår 6 och Don Fanucci Zet hade spår 8. Så det var inte säkert. Men att han höll spets så pass enkelt som han ändå gjorde, sen så att Wimpahl tryckte i ett annat skede, det är en annan sak. Då var liksom loppet mer eller mindre över för mig. Så kändes det. Däremot så, Wimpahls styrning, där tycker jag Robert Berg gör en grym grej. För att alla kör sin egna häst. Och visst, hade jag varit ägare till Usain Tull så hade jag varit besviken på Wimpahl. För att hästen är chanslös efter 500 meter. Han kan aldrig få en spänn i loppet.
Tröttnade inte ur, tror du, Wim där när Bergen tog upp så att han inte kom ner i ryggen? Liksom,
för jo, att hålla... absolut. Men alla kör sin häst. Det är bra att inte sätta sig i en situation där han riskerar att bränna sin häst krafter för tidigt mot en chanslös häst. Utan att han släpper ner honom där och rundar sen. Det var väldigt snyggt gjort att bära, för ibland så kör de bara svara och svara. Varför tävla mot en häst som inte har med slutstriden att göra? Det är väl bara onödigt. Så där tyckte jag att Robban gjorde en väldigt bra grej. Sen att Paul kör som han gör. För att jag tycker att alla kör så här, det är travtävling man håller på med. Man kan inte tro att alla ska köra så att det passar en själv, utan det var ett oväntat move som kom där, och då får man liksom förhålla sig till det.
Var det ett oväntat move av Paul?
Nej,
vi pratade om det förra veckans podd.
Ja, men det är oväntat. Det var väl ändå oväntat på så sätt att spetsringen var avgjord. Spetsringen var avgjord när Paul kom, utan han kom ju i nästa vågen. För att
han brukar komma i nästa vågen.
Ja, men hade jag varit ägare till Paul så hade jag varit besviken, för ur den aspekten är Pauls styrningen en dålig styrning. Men ur tävlingsaspekten tycker jag ändå att jag kan leva med det, och bra att Robban löste det hindret. Liksom.
Ja. Vad är sammantaget då liksom, kring Hail Mary? Du nämnde att det var en av de bästa vinnarna här de senaste 20 åren. Vad sätter du i det för perspektiv?
Ja, men alltså jag tycker väl, om man sätter det i derbyprestation, så håller jag Maharadja högst, och redan där visste man ju att Real Express var något extra när han vann sitt derby. Jag tycker väl att prestationsmässigt är det ändå en nivå ner, men sen så tror jag det finns hur mycket som helst i Hail Mary. Sen är det frågan hur man vill matcha. Han har ju inget Europa-derby som han är anmält in, utan nästa stora grej är Breeders' Crown. Sen får vi se nästa år. Jag gissar väl att det är inte omöjligt att Robban kan kanske ta ner i Prix Continental i år. Där runt jul. Och menar, kvalar han inte Prix d'Amérique, ja, vet inte, spontant långsökt, men ja, skulle han vinna ett sånt lopp om han startar där, då kan jag se han startar i Prix d'Amérique och försöka köra lite snälla lopp helt enkelt. Men jag tror det är absolut inte favoritscenariot att vi får se honom där, utan jag tror man väntar ett år med honom.
Ja. Där bakom så blev det Don Fanucci Zet som, ja, vi får väl säga, han var tapper tvåa, även om han var på behörigt avstånd från Hail Mary den här gången.
Ja, han var bra, Don Fanucci Zet.
Verkligen.
Men det som ändå, han har ju inte den hysteriska formen han hade när han sprintermästaren. Och för Don Fanucci Zets del blev ju den långa säsongen fram hit har ju kostat honom några procent i derbyt. Det är inte säkert att han slår Hail Mary ändå, och framförallt inte med hur loppet blev kört. Att han ska slå Hail Mary utvändigt känns ju långsökt. Men han började årsdebutera liksom ganska tidigt, varit ute lite i V75, Kungapokalen, där han redan där var bättre än vad kanske många trodde, och var med och slog som seger, var slagen på linjen där, och sen sprintermästaren på det med V75-finaler och Elitloppshelgen däremellan, har ju gjort att han har fått vara ute i väldigt många formtoppade lopp, och då är det svårt att formtoppa igen till derbyt. Sen vet inte jag om han kanske är bäst på kort eller medeldistans på sikt. Det är lite känslan jag får när jag ser honom som individ. Också väldigt bra Don Fanucci sett att han kan ha den här nivån utan att vara som bäst. Det säger väldigt mycket om hästen.
Ja, jag håller med dig. Han var riktigt, riktigt fin att se igen Don Fanucci sett, även om han var storslagen av Hail Mary den här gången, med vilken fin säsong han har haft Don Fanucci sett. Sen då Aetos Kronos som spurtade in till tredje platsen. Jag såg, apropå att bli förvånade, den hästen har ju hela tiden levererat, och vilken avslutning han kom med efter att ha suttit hopplöst till den här gången.
Ja, han flög fram över upploppet och
han sitter ju ofta, han hamnar ju alltid punchet på det, i och med att han inte är så snabb då.
Precis, och menar, med lite klaff så är han tvåa. Han slår ju aldrig Hail Mary som loppet är, men väldigt bra också. Global Adventure, helt okej. Fick ändå ett ganska bra lopp ändå i andra spår, men kunde gå ner och sådär, men blev avslagen på linjen. Gas Miraz har lite otur att Power inte har sin bästa dag, för där var det lite märkligt med Power. Han fick ett tufft lopp Power, det var tufft att gå tredje
verkligen.
Men han kallar ändå lite tidigt tycker jag. Tyckte han kanske kunde varit 3-4 om man har en riktigt bra dag. Nu skiljer det inte så mycket i meter för att han är 3-4, men han kanske att det dog lite väl tid för honom, och det gjorde att Gas Miraz ett tack längre bak då blir bara femma. Westerbo Lexington också väldigt bra. Så att det var ett bra derby. Ett av de bättre sista 20 åren. Inte topp 3, men strax där bakom. Vad känner du?
Jag håller med dig faktiskt. Jag har varit sjukt imponerad av Hail Mary. Jag har ju sagt det till dig också tidigare här att jag har haft lite svårt att ta till med honom. Det har väl lite grann kanske med lite hans aktion och gång att göra och sådär. Jag såg honom tidigt här uppe i Dalarna, han kom ut i värmning. Jag tänkte, vad är det som är ute liksom? Men sen, han är cool på sitt sätt också. För jag tänkte på det när han körde ut i värmningen här. Har du sett vilka otroligt långa ben han har? Det ser ut så i alla fall. Och sen är liksom när Robert begär lite grann, när han får sträcka på sig, då bara, han måste ju lägga sjukt mycket mark under sig jämfört med många av de övriga i loppet där.
Ja, så han är väldigt slufsig av sig. Han ser lite ofärdig ut när han springer. Liksom klumpig.
Ja, och han är väl det också med tanke på balansen.
Ja, absolut.
Så att det finns ju så mycket att slipa på. Det är väl kanske det jag har tänkt på när jag sett honom i många av de här loppen som han även har vunnit. Men att det ändå inte har sett färdigt ut. Och det är väl bara det, är väl ett kvitto på att vinner man svensk travderby på 12,8 30 meter för de övriga efter en 0,7 inledning, så ja, det säger rätt mycket om hästen.
Och här har vi en häst som vi återigen kommer ha i. Alltså han kan välja vilka storlopp han vill, för att han känns som att han, som sagt, är startsnabb, är väldigt stark, kan komma funka på allting. Så att och storsatsande hästägare som äger väldigt mycket hästar hos Robert Berg.
Ja.
Kul för dem liksom att de har den här grunden att stå på. Det är ju lättare att satsa när du har en häst som dels har sprungit in 5 miljoner, men dels kanske har många miljoner till att springa in och ha ett avelsvärde framöver. Jag har ju sagt det många gånger att många storsatsande hästar, alltså även om de har mycket pengar och så vidare, så är det viktigt att de får tillbaks dels i form av pengar så att de inte känner att de går så mycket back, och dels får tillbaks i form av glädje och avelsingst, alltså pengar tickar in. Och då tänker jag på Ström och Ågren kanske i första hand som köper dyra spektioner. Det finns många mer, men de två kanske är de största exemplen. Estal Zett också då med Ågrupp. Men att de får tillbaka, och det här är ju inte ett satsande gäng på den nivån, men ändå att de har kanske 15-20 hästar som Robert Berg i lite olika konstellationer, då är det väldigt bra att ha en sån här häst som grunden, för att liksom satsningen inte ska, ja, skulle det bli så att man köper dyrt och inte får tag i någon jättehäst, då blir det väldigt dyrt med hästarna. Ja, men nu har man ju den här hästen som kommer vara en sedelpress i många år framöver. Sen undrar jag också en grej, lite tangerat ämne jag var inne på tidigare. Jag menar Jägersro, som då styrs av eller en del av svensk travsport. De har alltså hyrt en restaurang dit de slänger in massa hästägare. De sitter då, man fick se på tv, runt massa runda bord och följer travet. Jag menar, okej, vad får det för effekt att de sitter där och varför kan de inte sitta på Jägersro istället? Alltså det är liksom, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt
det.
Alltså.
Men det är inte Jägersros fel.
Nej, det är inte Jägersros fel, men det är svensk travsport. Alltså så här, nog kunde man gjort en sån där lokal med 50 pers bara. Det var inte mer än 50 pers på det istället. Mm. Nej. Så att, eller avgjort avgränsade rum, ingen aning. Jag bara tycker att det här är en regeringsfråga i första hand. Jag kommer inte gå in på den här gången för jag har tjatat om det, men snack om att få noll effekt av liksom besöksförbudet just i det här fallet, när travet själva hyr en lokal där alla ska sitta. Alltså det blir bara liksom larvigt, men
larvigt enligt de lagarna som finns, men bra av Jägersro tycker jag, som tar initiativ.
Ja,
och
ja,
gör
ja,
en
ja,
bra
men,
grej.
Verkligen jättebra av Jägersro. Men jag menar, vad blir effekten om de har suttit på Jägersro i samma form klart, liksom? Det är inte någon skillnad ju. Nej. Och de kunde varit med på bild när hästen sprang över mål. Whatever.
Ja.
Konstig, helhetsgrejen blir konstig, men då har vi tjatat om tillräckligt.
Jag vet inte om vi ska säga att vi har tjatat om det, men vi har väl i alla fall pratat om det en hel del i våra poddar. Daniel Redéns framgångar. Vi nämnde Don Fanucci-Sett nu som var tvåa i derbyt. Det var total dominans i derbystoet. Som alltså vanns utav Redéns Diana Sett. Han var ett etta, tvåa, trea, femma. Kan dominansen bli mer total?
Nej, det är ju helt outstanding. Han kör in alltså 3,660,000 på det loppet. Om alla premiechanser, vilket jag utgår från. Dock blev det ju ingen jätteupplaga känslan ändå. Diana Sett kom ganska enkelt i spets och tappade travet till slut. Hon har ju varit bra i varje storlopp och vunnit för att hon har kunnat vara som bäst när det behövs som mest, utan att hon är kanske bästa hästen egentligen. Det är väldigt jämnt där uppe, men hon är startsnabb.
Vad är det som är med Diana Sett att hon inte får det supererkännandet efter att ha total dominerat i kullen i år?
Nej, men verkligen, det kan man fråga sig. Hon vann Oaks, hon vann Drottning Silvias pokal, hon vann Storchampionatet och hon har vunnit nu då derbystort.
Man kan inte göra så mycket mer.
Nej, det kan man inte göra, men det är också sättet hon har vunnit på. Jag menar, som travbevakare kan du, alltså så här, jag hyllar henne, det var ju Helens bästa vinnare i mitt tycke. Jag hyllar henne för det hon har gjort och så vidare. Men ska du sätta henne i historiskt perspektiv, hur bra är hon egentligen? Ja, nu gick ju Ganga B utvändigt om henne i Storchampionatet och utmanade. Om du vänder på de positionerna att Ganga B går spets och Diana Sett går utvändigt, då tror jag att det skiljer mer i mål den dagen. Men i en travhäst egenskap och att vara bra, det ingår ju startsnabbheten och travsäkerheten och jämnheten. Och det har ju Diana Sett också, utöver att hon har en hög högsta nivå. Sen har ju inte min känsla ännu visat den här superhöga högsta nivå där hon liksom, ja men, kan avgöra från dödens eller kullens klart bästa häst, utan det är liksom ett skickligt tränarjobb av Daniel Redén som har toppat henne till varje lopp, eller ja, direkt i varje fall med, för att vinna de här storloppen, och Örjans skicklighet i sulkin som då har fått iväg henne och satt henne i bra positioner som har kunnat vinna loppen. Det är min känsla. Vad känner du där?
Nej, men hon är väl inte den där balla vinnaren som sticker undan och vinner med 40 meter. Det känns som att hon gör precis det hon ska varje gång. Hur många gånger har vi inte sett Örjan just bakom? Nu är han ju det med väldigt många hästar, att han sitter i ledningen, han låter de hästarna som är på utsidan få ett litet övertag och triggar sin egen häst liksom att bita ifrån och känna sig kaxig när man kommer tillbaka. Det ser vi ju många gånger, men han har ju verkligen gjort det med Diana Sett. Det där känns som några gånger här av de här loppen som du också pratar om, att men frågan om hon inte är slagen, och så kommer hon tillbaka och så vinner hon med det hon behöver vinna med. Så att hon är väl inte den spektakulära hästen, den spektakulära vinnaren, men otroligt imponerande att se henne, att hon levererar i alla de här storloppen, att hon är, hon har varit kullens drottning, det är ingen snack om saken, men jag har märkt det också, jag har läst lite grann på sociala medier att hon har svårt att få det rätta erkännandet, och det vill jag undra lite varför.
Ja, men hon har ändå tjänat över 9 miljoner och då är inte säsongen slut och Breeders' Crown kvar. Så att jag vet inte hur många fyraåriga ston som efter derbystot har tjänat över 9 miljoner. Det kan inte vara många, om ens någon. Nu är det klart att det är svårt att jämföra eftersom det är premiechansningar nu med och så vidare, men helt unik ur den aspekten. Och en väldigt bra travhäst såklart.
Såklart. Något annat ifrån V75 och de övriga tävlingarna som var i helgen som du vill plocka med dig?
Nej, inte något speciellt. Ja, små grejer i lördags. Man var lite snett ute och spikade i den här Royce Rolls. Han kom ju till spets och var väldigt bra. Vi har ju hyllat Örjan väldigt mycket här under det här året. Han har kört som aldrig förr och kör hästar som är väldigt bra, ska sägas också.
Men, låt den där vara lite grann, för jag ska snudda vid ämnet lite senare, tänkte jag.
Okej. Okay. Ja. Då släpper den. Jag har bara konstaterat att det var lite märkligt. I övrigt så blev det inte så bra för mig på V7. Dels att den brände, men även att jag hade ju med både Melby Free och Haram Bokum. Jag hade rankat ner dem, så den komben blev för mycket för mig för att jag skulle liksom kunna vara med och slåss om pengarna. Så att jag var snett på det. Hur gick det för dig?
Det var en jäkla bra fråga där. Jag gick ju också på Rolls-Royce ju på mina system där. Vi var ju sjukt inne på att han skulle få komma till ledningen och sedan styra loppet därifrån ju.
Ja, och ändå gick han 12,5 på varvet och stod emot bra. Då. Bara att Rackham var så otroligt bra, men övriga lämnar han ju. Så att, och kommer inte Örjan där så vinner han i loppet förmodligen. Så att, men det är som det är.
Ja, precis. I övrigt, jag vill bara nämna där också, apropå söndagens V75-tävlingar, den här Farlander Am som Johan Svensson har gjort ett jäkla bra jobb med. Den har ju gått sjukt bra på sistone. Inte bara vid segern här nu när han vände ut och in på dem här i söndags, utan även i loppet innan han tappade hur mycket lopp, mark som helst på en ganska så tidiga lopp och sedan vann. Eller sedan var tvåa, ska jag säga. Så att sjukt bra jobb. Bra häst, Farlander Am, kommer att gå en bit upp i klasserna.
Ja, det var ju väldigt bra prestationer överlag. Exclusive Matter vinner på 12-7, 2-6 från spets. Haram Boko vinner på 11-7, till synes väldigt enkelt, full väg. Och Medby Free går 10-1 från spår 7. De två loppen förändras ju väldigt mycket av att Peter Unterstjärn kör galopp från start, dels med ADSH och dels med General Bianco. Vilket gör att de här två kommer till ledningen. Men det är ju tjusningen med trav, att det händer oväntade saker. Och ibland gynnar den och ibland missar den.
Mm. Apropå din fråga där. Nej, snett på det i helgen. Det är bara att ta nya tag. Så känns det väl nu. Jag kollade igenom resultaten här för att fräscha upp minnet lite grann.
Ja.
Vi ska ta en snabbis också kring Svensk Travkriterium. Det är nämligen uttagningslopp nu på fredag. Det tyckte du var kul.
Jag tycker det är skitkul. Jag tycker Valla har gjort en grym grej med att lägga det på fredagen. Det blir den här dagen är ju en av årets bästa, och det blir ju att man kan göra någonting av dagen när det är på en fredag. Lite event runt det hela när det ligger på en måndag eller en tisdag, eller framförallt sämst är ju när det ligger på en söndag. Då blir det bara så avslaget. Väldigt tråkigt då just i år när man inte kan köra publik. Men jag hoppas verkligen att Valla gör det till nästa år igen, för att jag hade planerat något event i samband med det här, liksom att man åker tidigt till Valla och tar med sig en massa kompisar och sitter där och ja, vad man nu gör, ölar och snackar skit och följer hästarna liksom. Nu blir det inte riktigt så i år, men hoppas verkligen att det här konceptet leder till nästa år, för jag tycker det är ett helrätt beslut av Sovalla.
Tre av våra snackhästar här i podden.
Ja, det är helt sjukt.
Ja, och snackhästar i Travsverige överhuvudtaget när det gäller treåringskullen har hamnat i samma hit på fredag. I samma uttagningslopp. Selected News ifrån innen. Hellbent for Ambrica 4. Och, ska vi se.
Mr. Hercules.
Mr. Hercules i Ambrica 5.
Ja. Nej, det är ju enorm otur. Jag tycker att Svensk Transport har ett väldigt bra system för sidning. Och sånt här kan hända när det är treåringar. De har inte gjort så många starter. Man vet kanske vilka som är bäst. Men det som avgör rankingen, det är ju poäng och insprungna pengar, och då har de inte fått på sig så mycket poäng, så då kan det bli så här. Och tråkigt för helheten, för där skulle kunna vara en final. Det här är ju tillsammans med Elegant Ima de fyra mest spelade i princip. Det finns ju några till, Nurmos Calgary Games spekuleras det mycket i, men det är sånt som händer, och det är bara att konstatera att det är tråkigt att vi inte får se alla tre finaler, men två av dem borde vara en bra chans att gå dit. Dock skulle sägas att två av dem har ju tveksam form. Hellbent Fram var ju inte, ja, nu kanske det finns anledningar, han galopperade och trassat ihop sig, men det var ändå länge sedan vi sa att han var riktigt bra. Det var ju Elitloppshelgen, och Mr. Hercules, det var en konstig galopp senast från start, och han travade inte riktigt 100 efter galoppen heller, så att och Selected News som har varit väldigt bra på slutet fick spår 1, och han har ju visat tidigare att han inte kan hålla upp innan, så att det är väldigt spekulativt lopp ändå.
Du funderade ju tidigt under vår poddsäsong här på vilken Örjan Kihlström skulle välja. Då sa jag att det är väl ingen snack. Ja, varför säger du det, sa du? Han kör ju Hellbent for Am där och...
Nej, men det är klart att jag har fattat att det var favorit på att han skulle köra Mr. Hercules. Så nu valde han den, och pratade med Anders Ström faktiskt, som hade pratat med Johan Unterstein och haft någon som backup då, eftersom risken var uppenbar att Örjan skulle välja Mr. Hercules, och då ville Ström och de ha samma kusk i försök och final. Så att det är väl ett bra beslut. Jag gillar när man tänker till om det där på förhand och planerar.
Du, vi tar en snabbis här då. Vem tror du vinner Svenskt Travkriterium?
Oj. Ja, jag vet inte. Jag skulle säga Selected News.
Nu fick
nu fick han in någon. Men jag, alltså vilket intryck de två sista loppen. Alltså. Jag är så imponerad av hästen. Alltså. Och det hade varit ett kul ekipage med Torbjörn Jansson i vagnen och Hans-Ove Sundberg som tränare. Det hade varit häftigt faktiskt.
Ja, verkligen.
Så att, ja.
Jag är inne på din linje.
Ja, jag håller på dem lite extra.
Jag ska bara ploppa fram en häst som går totalt under radarn. Och det ska han göra också. Han kommer att spela på 0 eller 1% på fredag på V64. Men det är en jäkligt fin treåring. Som inte alls har fått ut det han lovade i början av karriären, vet jag. Han startade i den första avdelningen. Han heter Twigs Honor. Svante Båth tränar Erik Adelsson. Kör 0 eller 1%.
Den är just nu 0,06. Men det är inget
jobb, så det är jag blir inte förvånad. Ja, precis. Ja, men jag tror inte han blir så mycket mer spelad heller. Jag blir inte förvånad om man går till kriteriet till finalen. Vi får se.
Ja.
Mm, på fredag. Twigs Honor. Lägg det namnet på minnet. Nu ska vi... Vad sa du?
Nej, man önskar en jackpot typ på måndag också, eller typ på fredag också. Även om det är sporten som står i fokus så blir det lite roligare om man kan få en fin jackpot. Det är ju lite av en dröm.
Yes. Nu ska vi prata med en kille som har toppchanser på V75 nu på lördag. Häng på här. Hallå där, Oskar Berglund.
Hallå där.
Vart befinner du dig i de jämtländska skogarna?
Ja, jag befinner mig som vanligt, tänkte jag säga, hemma på gården där ett par mil utanför Östersund. Så att det är där jag brukar hålla hus och så även idag.
Är det i det lilla samhället Brunflo?
Ja, men precis.
Ja,
Brunflo har väl en känd skidklubb? Är det inte så?
Inga känner till i alla fall.
Nej, okej.
Vart har du fått det från, David?
Brunflo, jag för mig typ att Antonina Ordina tävlade för Brunflo en gång i tiden. Eller något liknande.
Okej, okay. Ja, det kan ju stämma. Ja. Du David, innan vi ropade upp Oskar här så sa du så här: Patrik, låtsas inte om som att gästen är hemlig, vad menar du?
Nej, du har gjort bort några gånger i podden när du ska liksom försöka, det står liksom i sökfältet vem som är med gäst i podden, så du håller det hemligt så här en halvtimme in. Det blir lite pinsamt faktiskt.
Ja, det är iskallt faktiskt.
Det är iskallt.
Men nu har vi med oss Oskar i alla fall, det är kul.
Ja.
Hur mår du förresten, Oskar?
Nej, men jättebra. Jag ska inte klaga, utan jag är frisk och mina hästar är friska. Man brukar inte ha så mycket högre krav än så.
Nej. Och proffstränare sedan inte så länge sedan nu, va?
Nej, precis. Jag tog ut den 1 januari i år, så att det är väl fortfarande ganska färskt i alla fall.
Jag ber om ursäkt, David. Jag har inte startat min Auda City.
Nej, det spelar ingen roll. Jag bandar, så du kan skita det. Vi kör på bara. Oskar... Många vet ju vem du är, men inte så mycket om det. Kan du berätta lite kort vem du är, var du kommer ifrån och hur du kom in i travet?
Ja, nej, jag är 28 år, född och uppvuxen här i Östersund. Var väl egentligen aldrig någonsin tänkt att jag skulle hålla på med trav eller hästar överhuvudtaget. Utan jag växte upp i en hockeyfamilj med pappa och morfar som elithockeyspelare. Så att... försökte ju följa deras fotspår och kunna livnära mig på hockey. Jag också gick hockeygymnasiet och sådär. Men familjen flyttade till en gård utanför stan. Och ja, om det var lyckligtvis eller inte, det vet jag inte. Men vi lyckades hamna gård i gård med familjen Ljusra där de är uppfödd.
Okay.
Och lärde ju känna då Magnus och Mats då, som fortfarande bodde hemma då. Så att... ja, det dröjde väl inte allt för länge innan de tjatade att jag skulle pröva köra häst. Då var det ju de här små skettlandsponderna som de höll på med då. Och ja, de jagade upp mig där i vagnen och det var ju kul även med de små rackarna. Liksom. Och sen fick jag pröva stor häst och då var det ju kört.
Men det här gillar jag. Det här gillar jag. Du har alltså, Kristoffer Eriksson, lite samma sak. Du har alltså ingen travkoppling alls. Och du av en slump, kan man säga, då hamnat inom travet och då har blivit travtränare.
Ja, men precis. Jag har ju aldrig någonsin kommit på tanken att hålla på med här om vi inte har flyttat till just den gården och fått just familjen Ljuse som grannar. Utan det är ju ja, verkligen en otrolig slump allting.
Ja, jag måste bara fråga, du sa att din pappa var elithockeyspelare och din morfar, vilka var det?
Ja, pappa var ju, han höll väl till här hemma i Östersund hela tiden. Henrik Berglund hette han, och morfar, han var ju runt lite grann. Leksand och Björklöven och Västerås han var till också en sväng. Så att han spelade väl ja, hela sin vuxna ålder på högsta nivå.
Vad heter han Sverige, då?
Han heter Kalle Allander.
Okej, okay, okej. Okay. Oh, ja, det förstår jag. Men när...
jag tror Kalle Allander har tränat min pappa faktiskt här i Leksand. Ja, men... jag är säker på det. Mm.
När kände du då? Du säger att du körde stor häst och då blev du fast. Hur gammal var du då? Var, liksom, hur såg ditt liv ut vid den punkten?
Ja, det var ju sista året på gymnasiet och det var ju fortfarande bara hockey som gällde och ja, hade ju noll intresse kan man väl säga egentligen och kunde framförallt ingenting om hästar och trav utan ja, från sista året på gymnasiet där någon gång så tog det fart på allvar och sen har det inte funnits något annat utan jag fick ju lägga av med hockey ganska fort för det gick inte att och kombinera utan efter skolan eller efter gymnasiet så åkte jag hem och körde häst istället för att åka på hockeyträning så att det gick inte att göra båda delarna utan då fick jag välja och då blev det ju travet.
Varsågod Patrik.
Ja, jag tänkte bara höra, det är spännande också när du säger, nämner de här två bröderna Ljuse. Hur nära följer du dem? Jag menar du anlitar dem ju också men och följer deras framgångar ju. Det är ju fantastiskt vad det har gått bra för dem också. Jag har hela gänget ljus egentligen.
Ja, ja men verkligen. Och framförallt då Magnus och Mats som jag har följt sen. De körde ponnytrav och jag kommer ihåg fortfarande. Det känns ju som att det var bara ett par år sedan Magnus satt på gräsmattan här ute på en studsmatta och hade gjort ordning med tummar och satt där med körspel liksom och tränade hur han skulle få fart på hästarna och sådär och så där. Så att jag har ju följt egentligen hela deras resa på väldigt nära håll. Jag tog ju licens, körlicens med Mats då och så där. Så att ja, de har jag väldigt bra koll på. Mm.
Men när man då inte kommer från en travfamilj, när man då bestämmer sig för att man vill bli travtränare, jag gissar att man måste kanske köpa en gård eller hyra in sig på en gård eller hyra in sig i ett stall. Hur går man tillväga då? Kan du berätta det? För det vet jag ingenting om.
Ja, nej men det var ju så att på gården vi flyttade till så fanns det två gamla, jättegamla hästboxar i ett garage. Så att familjen då, köpte en häst som vi, ja, efter jag hade liksom kommit på att det var det här jag ville göra så skaffade vi en häst som vi ställde in där boxen.
Då, vilken då?
Han hette Lemon Sino. Förmodligen en av de sämsta travhästar som har funnits. Men han var jäkligt väldigt, väldigt liksom snäll och en sån där klassisk läromästare som man brukar säga. Så att jag fick ju lära mig mycket även om det inte blev några framgångar på tävlingsbanan då.
Och hur blev det sen efter det, efter Lemon Sino? När kom nästa häst och hur utökar du? Hur ser det ut idag? Liksom? Hur
den fan, vilken empati jag fick för Lemon Sino.
Ja, jag också.
Eller hur? Man känner ju det hela vägen in i märgen ju.
Ja, precis. Han är en sån här gammal legend där. Även om man inte, som sagt, gjorde så stort väsen på banan så är han alltid ihågkommen för att allt han lärde oss. Så att, han var väldigt viktig, som sagt. Kom väl däremot på att det inte var så kul att åka runt och liksom bli sist i punkt-1-loppen. Utan man vill ju ändå få någonting av allt jobb man lägger ner. Så att vi beslutade oss för att köpa en lite bättre häst då, som hade förutsättningar för att nå lite framgång. Så att vi hörde av oss till Karl-Erik Bender, kom jag ihåg. Eller pappa gjorde det. Och fick tag i en fin häst som hette Tessan Palema. Ja, var väl inte heller någon stjärna, men vi lyckas i alla fall finnas med i resultatlistan, om man säger så. Så att det började väl där och tog fart lite grann. Att vi insåg att vi faktiskt kunde få lite framgång i familjen. Det var jag och framförallt pappa då, liksom, som ja, höll på där ute i stall och pysslade på. Så att, vi insåg väl att lite rätt gör vi. Liksom, så att, det var väl där det drog igång på allvar. Och sen köpte vi liksom mer och mer hästar.
När ni gick vidare sedan i nästa steg så har jag har läst på lite grann och läst lite artiklar om det här. En häst som verkar ha kommit in i det där skedet någonstans i ditt liv där, Oskar. Nämligen en Daniel Redén-häst, ska du berätta?
Ja, precis. Seattle Set hette hon ju. Det var ju min första riktiga liksom, ja, en häst man kunde åka och vinna lopp med helt enkelt. Jag hörde av mig till Daniel Redén, för han var ju en tidig liksom, som en tränare man såg upp till, och tyckte väl att han var bäst liksom. Så jag tänkte att köpa en häst av han, så borde det vara större förutsättningar att vi lyckas liksom, om han har lagt ner sitt jobb före liksom. Så att jag ringde till han och frågade om han hade någonting, och ja, då erbjöd han att vi fick köpa den, just den hästen då, att han trodde att jag skulle bli lyckat här uppe i Norrland. Och det var det ju verkligen. Hon vann ju V75 och många andra fina lopp liksom. Så att ja, det var väl där med henne liksom folk fick upp i ögonen liksom, och började till och med fråga om jag kunde träna deras egna hästar och sådär. Så att hon var ju en riktig språngbräda på senare tid då.
Jag måste säga det, Tessan Palema var inte så dålig. Däremot måste hon ha haft dålig skalle. Hon gjorde 13 starter för dig och var tvåa hela 7 gånger.
Ja visst, det fattas ju lite. Någon intervall där kanske hemma. Utan, ja, hon var väldigt bra, men som sagt vann inte så ofta. Men hon var nyttig i alla fall.
Ja, tjänar helt okej med pengar faktiskt, som man säger.
Precis.
Berätta om, vad betydde hon då när du väl fick in Seattle Setter som tog dig ut på V75 och du fick åka med henne och visa upp dig. Vad betydde hon för dig och din fortsatta karriär?
Ja, men egentligen allting. Framförallt för mig själv liksom, att det jag gjorde och det vi gjorde där hemma visade att det duger i högre sammanhang. Hon vann ju flera sådana där diamantstorförsök, och jag kommer ihåg att jag var ner på Solvalla och fick stryk på linjen av en Roger Wahlman häst i en final där. Så att, ja, hon gav väl mig liksom självförtroende och en tro på det jag gjorde då, att det kunde liksom vara någonting att bygga vidare på. Så att, ja, det är en jätteviktig häst, så är det.
Du sa tråkigt slut dock. Tråkigt slut där, Oskar.
Ja, vi valde att ta henne till vintervila, och dagen efter hon hade gjort sin sista start så blev hon sparkad i hagen så illa så att vi fick ta bort henne helt enkelt. Så att, det var ju såklart otroligt tråkigt, och jag kommer ihåg att jag tänkte i flera veckor att nu lägger jag ner det här, för jag kommer aldrig få en sån häst i stallet nu mer. Så att, jättenära att jag faktiskt slutade då, men jag är glad att jag inte gjorde det så här i efterhand.
Mm, ja, verkligen.
Valmanhästen du fick spö över där, det var Raffinos.
Ja, precis.
På Solvalla. Men du, vilken sjuk story. Okej, och nu då idag, jag ser att du har 22 hästar på träningslistan. Hur många har du själv och hur många är det externa ägare på?
Ja, jag skulle tro att det är familjen äger kanske ett par hästar totalt. Och sen är det kunder på resten av hästarna. Så att det är ju väldigt kul såklart att det ett gott intresse.
Men hur ser det ut? Är du kvar på samma gård där Lemosino kom, eller har ni bytt, eller hur ser det ut?
Ja, precis. Nej, vi är kvar här fortsatt grannar med Ljusefamiljen. Vi hade väl lite planer på att flytta neråt under fjolåret, men till slut så föll lotten på att bygga ut hemma och göra en satsning här istället och vara kvar några år innan vi gör flytten söderut då.
Men finns det till och med plats för fler hästar då, om du skulle vilja ta in det, eller?
Ja, den där frågan är ju bra. Jag får den rätt ofta. Det är ganska trångt om platsen, men jag brukar alltid säga att det finns alltid plats för en bra häst, då är det ju.
Okay. Så om jag har en i Lemonsinos klass, då får jag inte plats?
Ja, det får vi ta ställning till då, men Det är lite både och det där. Jag vill ju försöka hålla kvalitet före kvantitet. Och inte växa liksom och bli för stor för snabbt. Och det är lätt att man tappar kontrollen. Och jag är väldigt nöjd med antalet jag har då. Men som sagt, det går ju aldrig att säga nej till bra hästar. Så är det.
Men okej, så nu är ni på den gården där nu och ni har byggt ut den. Men hur funkar det? Ljusefamiljen, är det någon av dem som bor kvar där, eller är det bara föräldrarna som bor kvar på den gården?
Ja, precis. Det är ju bara föräldrarna. De är hemma. Någon gång ibland grabbarna, men det är mer och mer långt mellan gångerna. Utan det är ju framförallt föräldrarna som huserar där.
Jag har lite dålig koll. Var bor alla bröder nu? Kan du säga det?
Ja, Mats han flyttade ju till Hudiksvall. Han jobbade åt mig ett år. Men geografiskt var det ju alldeles för tufft för han. Och han fick ju i den perioden börja köra otroligt mycket lopp. Så han flyttade ju till Hudiksvall och började jobba hos Jan-Olof Persson.
Ja.
Och det var ett fantastiskt bra drag för han. Jag är verkligen glad att han gjorde det, för att det tog ju verkligen fart på hans karriär när han gjorde det. Så att det var ju jättekul för honom att han tog det steget. Och sen är ju resterande tre grabbar är ju på, ska vi säga vad den heter, Mattias Ljuses gård där i...
Vad heter det? Heby? Nej, Fituna.
Den heter Hårbygård.
Hårbygård heter den, så heter den. Okej.
Okay. Så att där är de tre då.
Så där då Martin, Magnus och Mattias bor på gården alltså?
Ja, som jag har förstått det så, okay. Så gör de det.
Kunde du tänka dig det? Nu handlar inte den här intervjun och podden om ljuset, men det är så kul att ni har växt upp där och verkligen hittat varandra tidigt och att framgångarna tillsammans både för er tickar på. Kunde du tänka dig att Mats Ljuse och Magnus Ljuse skulle köra svensk travbröder 2020 om någon hade sagt åt det för när ni satt där vid studsmattan?
Ja, men det låter kanske sjukt att säga det, men alltså det drivet de har haft och det intresset, jag tror att det är verkligen unikt. Alltså de, och framförallt talangen de förmodligen är född med. Jag kan väl inte säga att jag trodde det då, men jag är inte förvånad nu om man säger så då.
Nej.
Du, innan vi pratar om dina V7-mäster här på lördag, bara några frågor till om framtiden. Du har varit inne här på att ni kanske flyttar söderut om några år för att du ska satsa eller ta nästa steg som travtränare. Kan du berätta var skulle drömgården ligga rent geografiskt?
Ja, den frågan är ju bra. Har väl inget egentligen specifikt område så, utan jag tänker att jag en dag vill flytta dit de bästa tränarna och bästa kuskarna håller till, för att det är där pengarna finns att köra om. Sen om det är i Stockholm eller i Göteborg eller ännu längre söderut, det spelar inte så stor roll, utan jag vill liksom känna att jag har ett slagkraftigt stall som duger och möta de bästa varje vecka liksom. Det är det viktigaste. Sen vart det ligger, det får vi se när det är aktuellt.
Okay, apropå duga också, Oskar, innan du fortsätter där, David. Helt sjuka siffror de senaste åren. Segerprocenten här, 2016, 24%. 21% 2017. 2018, 32% i segerprocent på stallets hästar. 2019, 24%. Och här kanske det sjukaste av allt när det ändå är på väg upp mot 100 starter snart. 31% ligger du på i segerprocent hittills i år. Mm. Vad är det du gör? Vad är hemligheten?
Ja, nyckeln kan man väl säga i min verksamhet är ju att vi aldrig startar hästarna för startande skull, utan försöker verkligen att ha hästarna i fin författning när de kommer ut och hellre starta en gång för lite än en gång för mycket. Sen ska man komma ihåg att idag har jag ett otroligt bra material för konkurrensen här uppe och det är liksom de flesta hästar vi startar med vinstchanser, och det är väl egentligen för att det är fina hästar, tycker jag, framförallt mer än att vi gör ett liksom, vad ska man säga, att vi förvandlar de här, utan det, jag tycker att det är fina hästar som duger bra i den här konkurrensen, och då slutar då allt som oftast ganska bra.
Men för att återknyta till det här med framtiden igen. Så det kan bli vilken storstadsregion som helst. Det är inte spiket att bli Valla. Det kan bli liksom Jägers eller Göteborg. Det beror på var du hittar en gård helt enkelt.
Ja, jo, men lite så. Där man får känsla liksom. Man måste ju vara på en gård där man känner att man kan träna efter sina idéer och sitt koncept liksom. Och den gården kanske bara finns på ett av de ställena, och då får man ju anpassa sig efter det helt enkelt. Så att jag har inget liksom bestämt område så.
Hur är idéerna att träna? Hur vill du träna häst?
Ja, det är som alla andra. Man tränar ju liksom, man vill ju sänka farten och höja liksom belastning och så där. Det är väl inga hemligheter, utan vi tränar intervaller på idag har jag en skogsbilväg som jag kör på. Jag har ingen stannbana eller back eller rundbana eller någonting som många andra har, utan idag sitter jag och kör på en skogsbilväg, men i framtiden är det såklart att man vill ha de här anläggningarna som de bästa har såklart.
Hur ofta får du möte på den skogsbilsvägen?
Ja, det händer väl kanske en gång per dag i alla fall, att det kommer någon gammal pensionär som ska ut i skogen och
fy fan.
Snacka om olika förutsättningar. Alltså, de andra topptränarna, de har liksom sina gårdar som prepareras hela nätterna och det fixas minutiöst, och du tvingas, eller tvingas, det är ju kanske så det är när man börjar med två händer, men att det blir, ja, man får ta det som finns, och det verkar ju funka uppenbarligen.
Ja, nej, men jag håller med, bevisligen så funkar det ju emellanåt. Man behöver inte liksom ha en gård för 20 miljoner liksom för att hävda sig, utan friska och glada hästar brukar räcka långt, tror jag i alla fall, och det i kombination med kontinuerlig träning är väl inte liksom så mycket sämre än de här gårdarna som de största har. Även om man såklart, alla drömmer om att träna på de anläggningarna, men man får finna sig i det man har.
Men, du... men så är det väl, David, det finns väl otaliga namn i tränareliten som har gårdar för x antal miljoner som är avundsjuka på Berglunds resultat. Kanske fler som borde träna på en grusväg där man får möte.
Ja, men såklart. Men bara en fråga till. Är det hela familjen som flyttar med då när ni liksom tar nästa steg? Det lät som du var inne på det tidigare.
Jag vet inte riktigt hur de tänker. Det enda jag vet är att jag har ju en vapendragare som är min morfar som är med på allt jag gör. Och jag kommer aldrig flytta eller göra någonting utan att han är med på det. För att vi har ju gjort det här tillsammans, han och jag.
Okej.
Från dag ett, och jag kommer aldrig gå ifrån han, utan han, morfar, är en otroligt viktig del i verksamheten, så att är inte han nöjd så får vi nog stanna hemma ett tag till.
Jag fattar. Ah, fan vad häftigt. Nej, det är bra, vilken story alltså. Vilken story.
Verkligen, verkligen. Du får hälsa Kalle så mycket från mig, Oskar.
Ja, men det ska jag göra.
Det ska få du göra. Verkligen. Du, apropå hästarna som startar här i helgen, och vi ska gå in på dem strax, måste naturligtvis passa på att fråga hur det är med Shocking Superman som inte har startat nu sedan i juli, är det väl? Vad är status där, Oskar?
Ja, men status idag är väl rätt bra. Han startade ju där som du sa i juli och galopperade bort segern på upploppet. Vi insåg väl där att nu måste vi verkligen gå till botten med vad det är som stör hästen, för han har ju, om man ska vara helt ärlig, varit helt under isen hela året.
Var det inte så att han var till och med, han var väl med i elitloppssurret där också?
Oscar, ja, Oskar ville ju sikta på elitloppet och kommer ju med i surret.
Mm.
Ja, precis. Vi gjorde ju en liten attack mot det i alla fall och hade ju en dröm om det, men hästen levde tyvärr inte upp till våra förhoppningar och underpresterade start efter start där på vårkanten. Till slut så hittar vi ett fel i halsen då, som gör att vi är väl ganska positiva att det är det som har stört han en längre tid. Så att
okay.
Ja, vi hoppas att han kommer ut och blir klart mycket bättre om man får luft när han tävlar, vilket han borde bli då.
Ja,
ja, onekligen.
Mm. Du har ju två hästar till start på V75 i helgen. V75 som avgörs på Hagmyren, och det är ju inte vilka hästar som helst.
En av mina favoriter där, David.
Pleasure for Cash.
Ja, som vi har tjatat om.
Men vi kan börja med den då. Du har ju favoriten i V75, men vi kan börja med Pleasure for Cash som blir betrodd i V75-5 från spår 12. Jag måste bara fråga en sak där. Du har ju satt upp Örjan mycket på slutet. Vad säger din polare Magnus om det?
Nej, men inga hard feelings alls, utan det var i samråd med ägarna faktiskt att vi testade Örjan där några gånger, och det blev ju väldigt lyckat, så att därför vart Örjan några gånger. Nu var Örjan på Bjerke, tror jag, den här dagen, så att då var valet naturligt att Magnus skulle få köra igen, så att det var verkligen inte att Magnus hade kört dåligt någon gång, utan det var bara lite tillfälligheter och så där, så att
han vann ju loppet innan med honom också, där innan Örjan tog vid också, kan man ju komma ihåg då.
Ja,
precis. Nej, det känns bara bara bra att Magnus är tillbaka i vagnen.
Men vad säger du med uppgiften nu? Han hade ju bakspår senast och menar, ordet häx fick en ny innebörd när man tänker på hur loppet blev senast. Han fick ju häst framför sig i tredje spår när han ville framåt och hästen i tredje spår ville backa ner. Hur tog han loppet och hur kändes han efteråt?
Ja, nej, han var ju heroiskt bra tycker jag. Det som är kanske lite osannolikt är ju han kom in med tussarna kvar och hade faktiskt väldigt, väldigt låg puls efteråt. Så att, även fast han gjorde den prestationen som var långt ifrån bottnad och där kan man väl tacka Örjan att han tog hem han på sånt bra vis liksom när loppet ändå var kört. Så att tycker att loppet satt sig bara positivt och gjorde han gott istället för att körde ner han i källan som det kunde ha gjort då. Så att jag har inte hittat något negativt efter det.
Oscar, om du får säga vad du, om du tycker att jag är helt ute och segla här. Jag har ju pratat upp Pleasure for Cash i den här podden hur många gånger som helst. Jag påstår, vad har han tjänat nu? Han har tjänat
600
någonting, va?
78.
Precis. Jag påstår att det är en häst som är en solklar gulddivisionshäst kapacitetsmässigt. Säger du emot eller håller du med?
Nej, men jag håller med utan tvekan. Han har ju enorm potential alltså. Det är ju verkligen en häst med hela verktygslådan full liksom. Sen handlar det ju mycket om det mentala. Han har ju haft lite problem att stå på benen varje gång och sådär. Men tycker väl att han har växt ifrån det och blivit väldigt stabil. Så att det är klart att jag tror och hoppas att han kommer sluta sin karriär i gulddivisionen. När det nu blir. Men jag tror att han kommer sluta där i alla fall.
Mm. Vad har du för känsla om uppgiften på lördag då?
Ja, mer eller mindre katastrof.
Alltså. Ja, Myrens korta upplopp också.
Ja, men visst. Vart det strul senast från tionde så är det ju betydligt större risk att det blir strul från tolfte på Hagmyren. Så att vågar inte ha några segervibbar liksom, så här på förhand. Utan han kommer förmodligen göra ett topplopp och kanske bara hinna bli 2-3-4 där någonstans. Så att ja, ligger lite lågt med tanke på bricka 12 då, men att det är bästa hästen i fältet det vågar jag väl nästan påstå, men ibland hjälper ju inte det.
Nej. Det är ett väldigt bra lopp för övrigt med många bra Norrlands bronsdivisioner som möts, så att han behöver kanske lite tur, vi får se. Men vi måste även prata om hästen i V71 som ser ut att bli omgångens största. Nu är det låg omsättning just nu, men han kommer bli klar favorit i alla fall. 2 Nahid, vad säger du om honom?
Ja, nej men...
Hur kom du över honom ens?
Jag fick nys om att han var till salu eller att ägaren skulle sälja av lite hästar och kollade lopparkivet på honom där i Tyskland där han verkligen imponerade. Så att jag skyndade mig och drog ihop ett gäng som köpte han då. Så att ja, väldigt, väldigt tur att jag kom över honom, måste jag ändå säga. Liksom. Det var ju snabba ryck där att ingen annan skulle hinna före så att... Som det ser ut så var det ju väldigt tur att vi lyckades.
Ja, verkligen. Jag såg att det var ägarna var det stationerade i Karlstad eller någonting när jag tittade till det där, eller?
Ja, det stämmer.
Precis. Vad är det för gäng?
Det är ju ett helt gäng, både nya och alltså, kunder som aldrig ägt häst förut och även en del gamla tronhästägare. Men alla är nya för mig i alla fall och det är ett jättebra gäng som... verkar satsa vidare och köpa ännu fler hästar. Så att det är ju väldigt kul allting. Och framförallt att de fick tag i en bra häst.
Ja, kul att det börjar bra också.
Precis.
Uppgiften här nu på lördag. Han har ju varit bra i 2 raka starter. Vunnit väldigt enkelt. Men mött ingenting i jämförelse mot vad han möter nu. Och står dessutom väldigt tufft in i loppet. Hur känner du runt det?
Ja, men jag håller med naturligtvis om allting du sa. Att han står hårt inne, det tar jag inte så hårt på i och med att han kommer från Tyskland där de inte har några prispengar. Så att känner väl egentligen att han kanske, eller att vi ska vara glada att han är kvar i klass 1. Egentligen med tanke på vilken kapacitet han har. Men ja, han har ju mött enklare gäng och inte behövt sträcka på sig än så länge. Så det är lite svårt att säga hur mycket mer det finns sparat, men det är klart att det har ju sett väldigt bra ut hittills i alla fall.
Han har ju sett stabil ut i volten. Det har ju inte varit så mycket folk på volt, eller hästfolk, så mycket hästar på volterna sådär, men har du någon oro från spår 2 nu när det är lite fler hästar på volten och kanske lite mer spetsläge?
Nej, men ingenting så här på förhand. Han är otroligt lugn och trygg i sig själv, nästan lite Ferdinand Övan liksom, så att nej, jag tror inte att det är någon fara, och som det låter på Magnus har det varit väldigt stabil, så att jag är rätt nöjd med läget ändå att han börjar andra spår där.
Och din känsla för uppgiften här då, vad har du för feeling?
Ja, känslan är att de ska vara väldigt bra om de slår han, alltså det måste jag ändå få säga. Jag håller han i väldigt högt och det känns väldigt bra det han har gjort både i de här två loppen och det han gör hemma, så att tycker att det ska till en bra häst för att slå han. Sen vet man ju hur det där är med positioner och sådär, men ja, jag tycker att det är en riktigt, riktigt bra häst.
Och du har också känsla för att han kan göra det utvändigt ledaren i ett sånt här lopp?
Ja, men det tror jag inte är något problem. Han har väl vunnit nästan alla sina lopp från utvändigt ledaren i Tyskland där, och ja, verkar ju vara en häst som vet vart mållinjen ligger, så att skulle väl inte tycka att det är helt hopplöst om man får göra loppet i dödens, men det är klart att det är inte optimalt.
Nej. Den gamla generationens travtränare generaliserar lite grann, men de är ju inte så jäkla sugna på att berätta när man frågar hur bra är hästen. Det är sällan man liksom vill säga vad man egentligen tror och tycker, av någon märklig anledning. Det är väl mest för att man blir orolig att man inte ska leva upp till förväntningarna och så vidare, men den nya generationen där du ingår är ju lite mer frispråkiga. Vad tror du om Nahid? Hur bra är han?
Ja, man vill ju helst inte svara på den frågan. Som sagt, men ja, jag vet inte hur mycket jag jämför med av dem jag har tränat. Men jag tycker
jämför med Lemosino?
Nej, men med Pleasure for Cash?
Nej, men jag tycker han är på samma nivå som Pleasure for Cash idag i alla fall. De gör lika träningsjobb och tycker att han är nog lika bra som Pleasure, det måste jag ändå säga, och ja, har väldigt stor potential, så att vi får se vart det slutar, men det är klart att med mina mått mätt så är det en av de bästa jag har tränat, det är det absolut.
Skönt, bör man inte fundera mer på det där loppet, David?
Nej, jag gillar det du säger, alltså det är en poäng, för jag ska faktiskt köra V75 Expressen på lördag, började kolla redan idag, och så satt jag och kollade på hästen och så gick jag igenom och kände då just det här som vi sa innan, att han står tufft inne, men eftersom han kommer från Tyskland så spelar det lite mindre roll att han har en viss hårdhet som inte syns i prispengarna, så att säga.
Mm. Ja, men nej, men jag känner väl lite likadant, att just det startprissumman är jag inte så orolig för, utan jag tror inte att det är det som kommer fällan om man inte vinner på lördag.
Nej, det är mest ett startprissumma, man vet ju inte om hästarna. Det är mest liksom en fingervisning om vilken hårdhet de har, vana de är att möta tuffa hästar liksom. Det är mest det man
de har tycker. Inte mycket pengar där nere heller, så att
nej, det är exakt det som är grejen.
Ja,
men vad bra.
Ja, häftigt. Ja. Är det några ändringar förresten som du funderar på där, Oskar, på någon av dem?
Ja, det blir första ryktössar på Nahid då.
Okay. Ja, häftigt, bra. Ja, det kan den behöva om man är lite Ferdinand.
Ja, men precis. Magnus säger att han kan springa och sova lite i loppen, så vi sätter väl lite snöret, så kan vi inte skylla på det i alla fall om det inte går vägen.
Nej, det är bra.
Ja, men vad bra, Oskar. Ja.
Kan vi bara få knyta ihop säcken här? Sjukt kul att höra om din karriär och alla framgångar som du har haft, Oskar, och önskar dig stort lycka till framöver. Men vi måste bara knyta ihop här med Lemosino. Han tjänade ändå 110 000. Ja, vann tre lopp på 55 starter, så att vi ska inte vara allt för elaka mot Lemosino.
Nej, precis. Nej. Han gjorde säkert något lopp där vi åkte hem och var nöjd med honom, men ja, det är väl ingen man kommer ihåg. för den biten.
Kulttest skulle jag säga.
Verkligen, ja. Verkligen.
Precis.
Ja, men skoj. Stort tack för att du fick ringa dig, Oskar. Lycka till i helgen som sagt.
Ja, stort lycka till. Jätteschysst. Och lycka till med allt i alla planer. Verkligen häftigt att följa din resa från sidan, ska jag säga. Jag fick upp ögonen för dig på ett helt annat sätt nu. Så att, stort lycka till.
Ja, men, och hälsa morfar.
Ja, det ska jag göra.
Bra. Toppen. Ha det bra.
Ja, detsamma.
Tja, hej.
Yes, Oskar Berglund där. Vad tänker du kring den här killen som har staplat framgångar? Och du hörde ju själv statistiken här senaste åren. Det är imponerande av en ung kille som startar upp med två händer uppe i Brunflo.
Jag är väldigt förtjust i den här historien. Hur den har hur hans travintresse har kommit till och att han med ganska enkla metoder då, en gård som kanske inte är helt anpassad för att träna häst och så vidare, har de här framgångarna. Skitcoolt, och det är det här som gör travsporten så roligt tycker jag.
Ja. Är det någon av hans hästar som du tror vinner? Pleasure for Cash
Den tror jag är på senast, och spår 12 är tufft, så att, nej, jag kommer nog gå emot hans hästar, och den är första Nahid, den... Jag tar till mig vad han säger, men jag måste ändå konstatera att han blir förmodligen stor favorit, och då kommer han få... han stöter på mycket tuffare hästar. Jag vill ändå, alltså, de tiderna han har gått, de kan de andra också gå. Liksom, så att det blir lite positioner som avgör. Vi får se vad han blir streckad på. Jag har inte bestämt, men jag kommer inte spika någon av i alla fall.
Det låter sjukt bra på Nahid ju.
Ja, det gör det. Verkligen. Men jag måste gå på vad jag ser, och det är många andra i loppet som är väldigt bra som blir lite spelade. Så att, han blir nog rätt klar favorit ändå.
Ja. Vad tänker du gå på lördagen, så här som du känner vid första anblicken?
Ja, men vi kommer ju ha en genomgång på Twitch. Twitch, The Gamble Academy, skriver man på lördag klockan 1. Där är vi ju mer uppdaterade. Men spontant, det är faktiskt en helt rolig omgång. Jag tycker återigen man får till 2-15 hästarslopp, vilket gör det hela mycket. Vi såg ju helgen, vi pratade om lördagens omgång som en grym omgång. Den blev ju svår. Det är det som är extra roligt. Man märker att folk taggar till och omsättningen blir bättre. Speak, som det känns just nu. Jag är väldigt förtjust i Vagabond B i V75-7. Han har knallform. Lite orolig för löpningsförloppet just nu. Men jag tror att han kan bli lite så här, det kan bli lite jämspelat här. Jag vet att många gillar Kogan och sådär. Så att honom kanske jag spikar, som det känns just nu i alla fall.
Ja.
Och drag Anything For You i V75-5 nummer 6.
Som var omtag, väldigt bra sätt,
omtag gång 3 då på honom.
Just det.
Där tror jag att Valiant Dream, som var väldigt bra under Elitloppshelgen, och Merit drar mycket spel. Det var ändå Anything For You som gjorde det bättre loppet av dem senast kontra Merit då. Så att stannar han runt 10-15% så kommer jag betala mest för honom i det loppet.
Ja.
Själv då?
Jag har en häst som jag tar lite omtag på också. I V75s andra avdelning, nummer 7, IS Elisabeth. Såg du henne? Ja, det är klart att du gjorde. I uttagningsloppet till derbystoet där. Ja. Hon fick en otroligt tuff resa fram till ledningen. Så blev hon ju lite väl pigg där framme. Där My Lady Grace vann för Mamma Lane. Det var ju det kvalet. Ja, jag tyckte hon höll okej, även om hon blev väl stum över upploppet. Men det är inga sådana hästar med nu på lördag. Hon har spår 2 på 20. Kommer sitta en bra position. Det är bara 5 hästar på start. Tredje ytter. Hennes avslutning kommer bita ruggigt bra. Händer ingenting annat till på lördag här med någon annan tokinfo på någon annan eller och så vidare, eller att det blir någon sämre värmning på Elisabeth, så
det är ju alltid om och men liksom.
Ja, men så är det. Så har jag ruggig feeling för att jag kommer gå på henne.
Mm.
Jag tror att hon löser den uppgiften. 10% i talande stund. Får se om det ändras till på lördag. Men där är vi tillbaka med mer information såklart. I Twitchen som vi kör 13.00 varje lördag. Bra! Har du något annat innan vi gör oss i kast med poddens sista punkt?
Nej, vi kör igång den.
Ja, hiss och diss. Ska du köra hiss idag, har jag fått klart för mig.
Ja, jag ska köra hiss. Och,
kul!
Och nu har vi inte pratat ihop oss innan, så det här är,
nej, kul, det är kul.
När vi inte vet vad vi ska säga. Kommer du ihåg vem som vann svensk uppfödningslöpning för 2 år sedan?
Oh, kan du ge mig en sån där?
Nej, hästen var med i derbyt. Det var By the Book och Belker, de delade i seger, men By the Book var en av vinnarna.
Mm, By the Book har väl varit med i alla finaler i stort sett.
Precis. Minns du vem som vann kriteriet i fjol?
Ja, Power.
Och du vet vem som vann derbyt i år?
Just det. Och det har vi pratat om i podden, ja.
Gemensamma nämnare är...
Är det någon pappa?
Ja, som heter... Somnar du nu, eller?
Det står helt still.
Go, go, Gaga.
Ja, just det har vi pratat om.
Jag tror han har 26 hästar i den här kullen, svenskfödda. Och han levererar alltså en alltså tre klassiska vinnare i samma kull på tre olika hästar. Det är helt sjukt.
Alltså, har vi inte varit inne på det där förut? Vad var det som
har
vi gjort?
Jo, vi har pratat om honom. Ja. Att han hade fyra hästar i derbyt.
Ja.
Det var ju Hail Mary, By the Book,
Wim Pauls,
ja. Ja, och Power. Mm. Men att de tre vinner de tre klassiska loppen, det är helt otroligt. Alltså. Och de som köpte hästen till Sverige nu, för han är ju uppställd på Broline. Mm. De visste ju att de gjorde en bra affär, men de visste nog inte hur bra den var, för att den här hästen kommer vara fulltecknad länge av en. Otroligt imponerande. Vad kul för svensk travsport att den här hingsten är stationerad här. Det kommer bli väldigt många bra avkommor av honom.
Mm.
Och vilket derby vi fick se. Alltså, vi har sagt många gånger att när man summerar året så är derbyt svenska, eller derbyt kriteriet och jubileumspokalen, framförallt de två förstnämnda, eller jubileumspokalen derby, brukar vara bland de roligaste loppen, för det körs. Här drog man ju högertömmen flera gånger och man tävlade liksom. Så det tyckte jag var grymt häftigt och grymt kul. Och jag är väldigt glad över att derbyt kördes på det sättet, att det blev riktig racing. Det är det som gör att folk älskar travet.
Mm. Ja, det, jag gick in och kollade på Google Gaga här. Sen i övrigt där så är ju det är ju ett litet skutt ner efter de här. Men det är ju makalöst att han har lämnat de här alltså.
Ja, tre olika på sin första, jag tror det första kull. Och på 26 hästar tror jag det. Jag ska inte svära på det. Men det kan du se på när du är söger på honom. Hur många det är. Mm. Han blir min hiss den här veckan. Go, go, gaga.
Nedan visas 95 av 95 avkommor.
Mm, men det är ju födda alla år väl? Det är inte,
ja, då har du allihopa. Precis, jag har inte slagit på året där.
Jag kan slå på året medan du drar din diss.
Mm. Är du med då? Samtidigt, ja. Kan du göra två saker samtidigt?
Ja.
Nolla. Diskad.
Ja. Ja.
Diskad. Diskad. Sexa. Nolla. Fyra. Vad är det där för något?
Örjan Kihlströms rad i lördags.
Du var ju inne och touchade vid den där. Jag ville inte att du skulle slutföra resonemanget.
Nej, jag fattar.
Men det är ju så. Alltså, våra världskuskar, vi hyllar ju dem till höger och vänster och välförtjänt. Många gånger såklart. Däremot så hade han väl en fullständigt usel dag, Kihlas, i lördags. Det var inte mycket som stämde med hans styrningar. Nej, men hade han inte dessförinnan också blivit, vart han inte avstängd också? Han var i Finland och körde och blev avstängd också, eller?
Precis. Double Exposure var ju tvåa i Finlandia på fredag kväll och han blev avstängd över kriteriehelgen. Mm. Nu får han ju dispens för kriteriet Oaks och det här STL-finalen. Men det är V75-finaler och uttagningar till Europa-derbyt som han inte får köra. Och han var liksom, han var under isen. Och att resultatet var dåligt, det tycker inte jag är en biggie. Däremot så var ju styrningen med Sensero 1.
Ja, det är dit jag skulle komma. Ja. Hur ofta ser du Örjan Kihlström göra en sån styrning med en häst? Alltså visst, det är ju uppfriskande också att säga att Örjan övervärderar sin häst. För det måste han ha gjort med Sensero 1.
Ja, jag vet inte om man blir het när han körde fram. Det såg inte ut som man blir het. Det var min absoluta känsla när han körde fram. Att det var Örjan som höll uppe tempot utvändigt om Royce Rolls.
Det var i alla fall så det såg ut.
Ja.
Så kanske Örjan upplevde något annat. Men det är så otroligt man sällan man ser det där. Det är ju alltid väl avvägda styrningar från utvändigt ledaren som
precis
Örjan
väl kommer dit. Precis
och så vet man att han... Alltså det är nog jobbigt att ha den som vi hade i ledningen, Rolls-Royce ju.
Ja, verkligen.
När man Örjan glider upp på utsidan i ett sånt tidigt skede, då vet man, jaha, är det loppet nu? Att Örjan kommer fram och ska kontrollera, för man vet att han alltid har en polett till slut. Men han ju järnet direkt.
Ja, men det är så sjukt, för andra 500 gick så fort, för att det var ju så att han gled ju snabbt i ledningen, 11,5 tror det gick första fem, och sen 12,5 på varvet. Man bara, och det ser inte ut att gå så fort alls.
Tror att, du Björn Goop hade skickat blickar ut till utvändigt ledaren om det hade varit en annan kusk?
Ja, förmodligen. Men samtidigt, det är det här som är travet. Det är kul att de tävlar. Det blev fel den här gången. Och jag var ju skitbesviken. Ett stort V75-system med honom spik. Han hade suttit jättebra på det om han hade fått vinna. Men man är ju besviken där och då. Samtidigt är det liksom, tål man inte såna här grejer, då får man ju spela på andra grejer om... Det är ju travtävlingar liksom.
Ja, såklart. Och sen är det är väl inte så ofta man ser Örja med de resultaten med den styrningen. Så att det tar nog Kihlström också, tror jag. Han var ju tillbaka om inte annat på söndagen. Så att...
Ja, då var prispengarna lite högre så då vaknade han till. Kan man lugnt säga.
Han behövde dvalan på lördagen.
Gaga har 25 avkommor i den kullen. Tre klassiska vinnare på det. Det är rätt bra jobbat.
Ja, sjukt bra. Mm. Du, vi är väl nöjda så för den här veckan?
Ja. Som sagt, rolig omgång på lördag. Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Kriteriekval är ju en av veckans höjdpunkt, som man säger. Utöver V86-jackpotten, men kriteriekvalet smäller högst. Mm. Och Fångarna på fortet, 30-års jubileum till 4, kriteriekvällen, det kommer jag säga.
Ursäkta?
Jag älskade Fångarna på fortet på 90-talet. Och alla bara skriver, åh, kriteriet är veckans höjdpunkt. Jag ville kontra med något annat.
Såklart.
Jag kommer att säga det på play dagen efter. Jag älskade Fångarna på fortet på 90-talet. Och nu gör de så här bakom kulisserna. Ja. Jag tycker det är sånt är skitkul.
Ja. Ja. Det här är, även om du inte tror det där ute, travpodden som ni lyssnar på, som tar hem Hail Mary, som ger sig ut i travdjungeln, ger er tankar kring V75 och mycket, mycket mer. Och det är Gambling Cabin som är avsändaren. Vi hörs på Twitch på lördag. Ha en fortsatt skön vecka, så hörs vi igen.
Det gör vi. Nu skickar vi material till Dal. Hej!
Ja, hej!